Frida, min okända farmors krig av Nina Grünfeld, i översättning av Marianne Mattsson, uppläst av Astrid Assefa. Förord. Första gången min farmor Frida dök upp i polisens listor var våren 1931. Det var när säkerhetspolisen i staden Košice i sydöstra Tjeckoslovakien skrev en hemligstämplad rapport om spionrelaterade aktiviteter i regionen. Rapporten undertecknades, stämplades, kopierades och skickades vidare till polishögkvarteren i landets alla centrala städer. Prag, Bratislava, Brno, Opava och Užhorod. Dessutom skickades den till försvarsdepartementet, militärens högkvarter och den statliga militärpolisen. Säkerhetspolisen måste med andra ord ha sett allvarligt på saken. Rapporten från Košice skulle visa sig vara bara en i raden av handlingar om Frida Grünfeld. När jag började kartlägga min farmors liv och öde hittade jag spår och bitar av historien i arkiv över hela dåvarande Tjeckoslovakien. Vid det laget hade min pappa Bertold, Fridas son, varit död i 10 år. Det mesta av det jag nu vet om Frida fick han aldrig veta. Som att han faktiskt var med vid polisförhöret 1931. Som ett litet embryo låg han i Fridas livmoder, strax under hennes bultande hjärta. Frida visste inte heller vad som rörde sig inuti hennes kropp eller vilka prövningar som väntade. Så länge jag kan minnas har jag undrat vem hon var. Barnslig nyfikenhet och frågor om hur min farmor såg ut, om jag var lik henne, om vilka vi är och var vi kommer ifrån, utvecklades i tidig vuxen ålder till en önskan om att ta reda på mer. Jag ville sätta in min fars fragmentariska minnen av henne i ett begripligt sammanhang. Det ytterst lilla han kom ihåg och var beredd att dela med sig av präglades av olycka och misär. Han visste vilket land han var född i, att Frida gav honom namnet Bertold och att han sedan lämnades bort. Han visste också att han var judisk. Det var allt. Så småningom tog sig mina personliga drivkrafter konstnärliga uttryck. 3 filmer och en bok utgick alla från min fars historia, utan att jag kom Frida något närmare. Insikten om att jag inte hade trängt tillräckligt djupt ner i arkiven blev tydlig efter järnridåns fall. Med åren blev det lättare att besöka arkiven i de tidigare östblocksländerna och besökare kunde ta del av mer av det material som fanns där. Efterhand som samlingarna digitaliserades och gjordes tillgängliga på nätet kunde jag även söka där. Sökandet efter Frida har följt sin egen kronologi. Fynden jag gjorde skedde inte i den ordning som händelserna utspelade sig i hennes liv, något som emellanåt skapade förvirring. Annat ledde rent av fel. Men ju mer jag hittade, desto närmare kom hon mig. För sökandet gav resultat. Pusselbit efter pusselbit föll på plats. Och för varje ny bit blev jag mer mån om att se hela pusslet. Det blev en besatthet. Gåtan om min farmor Fridas liv måste lösas. Att förstå henne, har jag insett, är samtidigt att förstå mig själv och de privilegier jag åtnjuter. Och hur lite som krävs för att allt ska förändras. Men varför var polisen så intresserad av min farmor? Vad hade hon gjort? Och vad hände med henne efter förhöret i Košice? Hur mycket formas en människas liv av yttre omständigheter och varför lämnade hon bort sitt barn? Mer än en gång har jag tänkt att Fridas historia kanske borde förbli oberättad. Att min far gjorde rätt i att hålla korten nära bröstet om det lilla han mindes av barndomens Bratislava. Och att hon helt enkelt borde få vila i frid. Men Centraleuropas dramatiska historia som Frida och Bertold var en del av måste väl också innehålla några ljuspunkter. Bland alla strävanden måste det ha existerat hopp. Och emellanåt även skratt och glädje. Jag sökte efter något, vad som helst. Livstecken och dokumentation. Kanske bara ett fotografi som kunde visa mig att historien också rymde godhet. Medan sökandet gick mot sitt slut gjorde jag ett märkligt fynd som har övertygat mig om att jag har Fridas välsignelse när jag berättar det jag nu vet. Frida till världen. Den slovakiska byn Leles var inte större än att storkarna uppifrån sitt bo i kloster.